I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen. I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sidri Ekenryd och Ylva Saver. Var sjätte timme tar någon sitt liv i Sverige. Det är ungefär 1500 personer om året och siffran har legat stabilt de senaste 10 åren.
Man brukar säga att svenskar är ganska ensam folk. Att man inte är så bra på att dela med sig av sina tankar. Man är väldigt inriktad på att klara av saker och ting själv.
Det är väl mellan 10 och 15 000 självmordsförsök per år. Och sen då så är det ju då runt 1500 som lyckas att ta sitt liv.
För att ge den här statistiken ett ansikte ska de kommande två avsnitten handla om Cecilia. Hon avslutade sitt liv den 30 oktober 2012. Och kvar lämnades, förutom hennes man och två barn, pappa Leif och lillebror Niklas.
Det vi pratade med henne varje dag. Ställde frågan, hur mår du varje dag? Fick alltid svaret, allt är bra.
Det var då hon varit mest att hon inte ville gå ut så mycket. Och när jag föreslog att vi skulle kanske gå och ta en drink efter bio, nej det ville hon inte. För då var hon väldigt folkskygg. Så.
Jag kallar föredraget Vägen mot suicid och en hjärna i kemisk obalans. Och så börjar jag då med det här som vi pratade om. Dagen som förändrade mitt liv då. Och så hade med frågan att jag insåg att...
Leif scrollar igenom en PowerPoint. För 7 år sedan tog hans dotter Cecilia sitt eget liv. Hon var då 34 år gammal. Och sedan dess har Leif ägnat sig åt att försöka förstå varför. Idag håller han föreläsningar om hjärnans kemiska struktur och kopplingen mellan Cecilias diabetes typ 1 och depression.
Cecilia, hon var ju en glad, öppen person och väldigt kreativ. Redan från när hon var liten då så var hon ju väldigt kreativ. Och hon var duktig i skolan. Kämpa på jämt, liksom, gav aldrig upp något läge. Hon kämpa. Men sen så inträffade en sak när hon var 6 år gammal. Då så fick hon en allvarlig bukspottkörtelinflammation. Alltså, vad heter det? Pankreas heter det. Inte bukspottkörteln, det är sockersjuka, men pankreas. Och den här blindtarmen den blev ju då infekterad, som låg 3 veckor på sjukhus. Fick en väldigt kraftig inflammation i kroppen då, hade över 40 feber och det var så hög feber så att sjuksköterskorna som tog tempen på henne sa nej, det är fel på tempen, och kastade termometern, fick ta om och upptäckte att det fortfarande var 40,5. Den där perioden när hon fick den här kraftiga inflammationen i sin kropp då, den gav senare upphov till diabetes vid 11 års ålder, fick jag veta att det hennes överläkaren som vårdade henne då, och han beskrev det här sambandet då, men han kunde fortfarande inte bevisa någonting, men han hade sett så mycket evidens på att det här var ett faktum, att inflammationer ger senare i livet uppåt till diabetes. Och det gjorde det vid 11 års ålder. Och då så när hon var 11 år gammal där då, det var ju naturligtvis 3 veckor på sjukhus igen då, andra sessionen där från när hon var 6 år till och så 11 år igen då. Och då fick vi ligga inne där med henne på sjukhuset och lära oss allt med diabetes och sånt. Men vad vi inte visste då, det var hur mycket den här diabetesen kom att påverka henne.
Jag föddes på hennes födelsedag då, när min syster fyllde 7 år.
Vi har också träffat Niklas, Cecilias lillebror.
Vi hade väldigt nära relation. Hon fanns alltid där för mig när jag behövde henne. Och till exempel när hon skulle gå iväg till kompisar så ville jag gärna att hon skulle stanna kvar hemma. Och då kunde hon stanna kvar bland hemma för min skull istället för att gå till kompisar. Ja, och sen har vi alltid pratat i telefon minst en gång per dag. Har vi gjort sedan hon flyttade hemifrån då. Och vi har kunnat prata om precis allt mellan himmel och jord. Och till exempel när jag själv gick på gymnasiet så hade jag väldigt svårt med kamrater och så. Jag hade en period där jag var väldigt deppig. Och då var det inte mina kompisar som fanns där för mig främsta dels, utan det var min syster då som hjälpte mig igenom det. Och det tycker jag är så tråkigt att jag inte fanns där för henne nu när hon mådde dåligt.
Allting fungerade jättebra tills efter då någon hade haft diabetes här i 23 år. Då slog det till den här depressioner och sånt då, som tyvärr är väldigt vanliga hos diabetiker. Och det är väldigt okänt. Men Diabetesförbundet har skrivit en liten pamflett om detta. Att man ska ta diabetiker som drabbas av depression med största allvar och med mycket hänsyn. Men innan den där perioden till hon var insjuknad och avledde vid 34 års ålder då, så var hon ju även upp hela skoltiden från 11 år framåt. Hon var ju fortfarande väldigt glad och vi lyckades jättebra hantera hennes diabetes då. Med den tidens verktyg som fanns då för 28 år sedan. Så att, ja, hon hade upp på mig mycket. Hon var förskollärare, hon hade läst ekonomi. Hon ville bilda eget företag och sådana saker. Det var hennes dröm att öppna en egen förskola. Så där då. För hon tyckte liksom att hon hade ju den här ekonomibakgrunden och sådär. Så hade hon, var hon även sjuksköterska. Så hon var så kreativ och hade lärt sig så mycket. Liksom, så här, hon försökt så mycket olika grejer.
Cecilia jobbade alltså som förskolelärare. Hon hade 2 söner som var 3 och 10 år gamla. Hon hade en man och en nära relation till sina föräldrar. Ändå var det ingen som förstod hur djupt ner i depressionen hon hade hamnat.
Hon hade allt det här som en friska tror är skyddsfaktorer. Det är också någonting som man lurar sig på. Att man tror att man har en god uppväxt, man har en gott socialt umgänge, man har villa, Volvo och god ekonomi och bra utbildning. Så tror man ju då vid frisk att det där är liksom någonting som skyddsfaktorer. Men det betyder ju ingenting när en människa blir sjuk i depression.
Vi lever i ett samhälle där vi inte har någon värdegrund.
I det här avsnittet pratar vi med Pirjo Stråte, vice ordförande på Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd, om svårigheten med att upptäcka psykisk ohälsa.
Och det är ju väldigt ett samhälle som är väldigt egoistiskt. Liksom. Det handlar ju bara om mig hela tiden. Och värderingen vad jag måste ha för att kunna må bra. För det ser vi ju hela tiden då, att är man arbetslös, man har inte lägenhet, då kan man förstå att någon mår dåligt. Men sen när man har fått allt det här som har fattats, och det är ofta då personen tar sitt liv efter det att man har fått allting, som familjen säger, men vi förstår ingenting. Nu var ju allting bra. Men det är ju inte, vi människor tror ju då att vi kan ju bara förstå att man mår dåligt om vi ser vad som saknas. Men psykisk ohälsa handlar ju inte om det.
Vi pratade med henne varje dag. Ställde frågan, hur mår du varje dag? Fick alltid svaret, allt är bra. För hon, vi tror efteråt här att hon, när hon bara blir riktigt dålig så ville hon skydda oss. Så hon ville inte tala om för oss hur hon egentligen mår. Hon försökte lösa problemet själv.
Hur uttryckte sig hennes depression när hon blev deprimerad?
Smygande. Hon förstod nog inte riktigt vad som hände. Utan det var som en sakta plan, liksom en väg som med sakta utförsbacke som varit väldigt brant på slutet. Så att det var som en sorts diabetes, eller forskarna inom depression och suicid, de pratar om trappor. Men jag tycker inte att man kan prata om trappor, för det är en långsamt smygande nedåtgående aktivitet eller händelseförlopp som pågår då i kroppen. Då.
Hur lång var händelseförloppet när hon var som...
Ja, som vi har förstått efteråt så tror vi att rörde sig om, när det varit väldigt akut så att säga, så var det då ungefär, det tog bara 6 månader från hon blev sjukskriven tills dödsfallet inträffade.
Mm.
Och innan dess så såg vi ingenting heller att hon skulle vara sjuk.
Alltså det finns ju säkert lika många orsaker som det finns personer.
Det här är Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje. Vi undrar vad riskfaktorerna är för att hamna i en så djup depression.
Men det man ser som är stora risker är ju till exempel att det händer något i livet. Att en stor kris kommer, till exempel att man förlorar någon man älskar, eller att man blir av med jobbet eller slutar jobba, eller förlorar mycket pengar, eller blir utsatt för ett brott till exempel. Det finns massor av saker som kan orsaka livskriser.
Och hur stor roll spelar generna in? Finns det några genetiska faktorer? Pirjo Stråte igen.
Om det finns då i släkten, så det är en ökad risk, för att det finns ju faktiskt då en genetisk sårbarhet. Och idag så till exempel i USA så pratar man ju om det här då, om ärftligheten och genetiken, och där har man ju även då tar man ju blodprov där man kan visa då till exempel att på generna om man har då ärftlighet. Men det är ju inte enbart det heller som orsakar det här, utan att det måste ju sammanfalla då att 50% så handlar ju om det, din social omgivning. För det spelar ingen roll hur bra gener du har, men blir du mobbad i skolan och utesluten så mår man ju dåligt. Och då finns det ju alltid en ökad risk.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Det var då hon varit mest att hon inte ville gå ut så mycket, och när jag föreslog att vi skulle kanske gå och ta en drink efter bio, nej det ville hon inte, för då var hon väldigt folkskygg. Så. Det var liksom bara att hon kände sig väldigt trött, och sen så hade hon genomgått väldigt jobbiga, tuffa perioder i förskolejobbet då. Hon varit liksom utsatt för kränkande behandling av kollegor och chef på tidigare jobb. Så det tog ganska hårt på henne då.
Och det pratade ni om?
Ja, det pratade vi om. Så. Och sen så var hon plötsligt väldigt trött. Och sen så kände hon att hon ville bli sjukskriven då för utmattningssyndrom. Och jag tänkte inte så mycket kring det. Tänkte om man är utmattad, man behöver väl bara vila, tänkte jag.
Vid den här tiden börjar Cecilia köpa alkohol i hemlighet.
Och Och det var ju någonting som var helt världsfrånvänt för oss, för hon drack ju aldrig sprit. Och det var liksom någonting som inte, hon visste att det gör man inte som diabetiker. Det passar inte in i att jag ska kunna klara av min diabetes. Mm. Så dricker man inte i några större mängder, så att säga. Så det var ju att hon hade sån ångest, och hon, de här pillerna hon hade fått från sin husläkare för ångesten, de hjälpte ju inte längre. Utan för de har ju, tyvärr så är det ju så att man måste ha mer och mer för att de ska ha effekt. De här, vad de nu har för namn. Mm. Och då, för att förbättra effekten av dem, så tog hon ju till alkohol. Mm. Bara. Mm.
Och hennes man, hur märkte han av det här då?
Han märkte att han hittade gömda alkoholflaskor. Med sprit och med likör och sånt. Instoppade i linneskåp och sånt där. Så han liksom, vad håller du på med för någonting? Han förstod inte heller. För de pratade väldigt mycket. Men aldrig liksom att det var på något sätt så här illa som han upptäckte att det var då de sista 3 veckorna. Vi såg aldrig någon glädje i henne på slutet. För jag såg mer att hennes ögon hade slocknat. Man såg att det var någonting som var väldigt fel. Och så kom det sina konstiga budskap. Sista dagen, vi råkade nämligen vara hemma där över helgen, sista helgen hon levde. Så var vi faktiskt, sov över mellan lördag och söndag. För min son skulle ha fest hemma i vårt hus. Och då märkte jag att hon satt med en filt runt och frös. Och jag tänkte, men sådär, det där såg inte bra ut. Varför sitter du med filt runt? Det är ju varmt där inne. Hon satt med och satt. Och sen så såg man liksom att hennes andetsdrag på något sätt efteråt. Man tänkte, hon var som ungefär som död i huden. Så här likblek såg hon ut liksom. Men när man ser sån här information då, när en människa lever, så kan man inte tolka informationen. Den betyder ingenting förrän efteråt. Men oj då. Och jag såg på henne att ögonen var blanka, ungefär som det var, nästan som det var någon som var berusad. Så här, som inte liksom kan fästa blicken på en. Så såg man de sista dagarna där. På söndag när vi åkte hem. Mm. Och så säger de där konstiga kodordet som inte jag fattar någonting av då. Jag satt bara med ratten sen. Därför märkte att det var någonting som var fel. Därför att när jag åkte därifrån så går jag ut i bilen så säger jag. Tänker jag så här. Men vad var det för sista ord hon sa till mig? Så säger hon. Pappa, kan du ta hand om Filip och Tim?
I efterhand har familjen förstått att Cecilias depression var en följd av flera olika stressfaktorer. Utöver sin diabetes så hade hon en tuff förlossning med sin yngste son som föddes för tidigt. Dessutom blev hon utsatt för kränkande behandling på sin arbetsplats.
Hennes diabetes var en stressfaktor, för hon fick ideliga såna jättekänningar. Alltså hon var medvetslös. Jag fick injicera glukagon, som är ett hormon som påverkar levern och försprutar ut socker. Och glukagon, det är ju stresshormon. Så att det är, ordet stress dyker ju upp hela tiden runt henne. Så att hon har ideliga stressfaktorer. Små. Till slut så under de sista 5 åren så var det ju bara värre och värre. Till slut började hon missköta sin diabetes också. Hon mätte inte blodsockret exempelvis, va? Fick vi förstå, för hennes mätare hade gått sönder. Fick vi inte heller veta någonting om. Förrän efteråt att hon inte mätte sitt blodsocker. Utan hon hade gett upp. Hon orkade inte med det längre, alltså, helt enkelt. Så att, det är många sådana här stressfaktorer som på slutet blev för tunga. Och sen så födseln och den här jobbiga födseln hon hade då för 3 år tidigare. Det stämmer ju med det här att det är de 5 sista årens stressfaktorer som är de farligaste. Mm. Och det stämmer ju väldigt väl in på henne då. Mm.
Blev hon erbjuden kognitiv terapi eller något?
Nej, hon jagade det.
Hon jagade det.
Hon gick hos en kurator på vårdcentralen och hon tyckte att de samtalen var jättebra. Så att hon sa det att jag vill gärna ha KBT. Jag vill ha mer KBT. Och så fick hon inte det. Det var också då på slutet. Men hon fick några gånger extra som fick oss kuratorn då. Men hon hade ju förstått det att hon ville ha samtalsterapi. Så att, och jag, efter, hade hon bara sagt någonting till mig så hade jag kunnat hjälpa henne. För att hon inte visste då att hennes lärarförsäkring innehöll då en sån här att man kan få 10 gånger gå hos en psykolog eller psykiater och få just KBT. Och det ingår ju i försäkringsskyddet. Så det hade hon kunnat, men det hade hon inte läst på. Va? Så hon hade, det hade hon inte lyckats kolla ännu.
Man brukar säga att svenska är ganska ensam folk.
Vi undrar varför självmordstalen ser ut som de gör. Och framförallt, varför de inte är lägre. Johanna Nordin, verksamhetsansvarig för Minds stödlinje, igen.
Att man inte är så bra på att dela med sig av sina tankar. Man är väldigt inriktad på att klara av saker och ting själv. Och eftersom det är många män det handlar om, att det är en del i den problematiken. Att man vet att män går och bär på tankar om självmord väldigt mycket ensamma och inte ber om hjälp, inte involverar andra människor och inte har så bra nätverk.
Och hur kan man då som medmänniska stötta en person som är i en djup depression? Pirjo Stråte berättar.
Det är ju det här att när de börjar bete sig annorlunda än vanligt. Och då ska man kunna säga det att jag tycker att du är så annorlunda nu så att jag blir lite orolig. Har det hänt något? Mår du dåligt? Det kan ju ibland vara saker som har hänt som kan också då göra att man är annorlunda. Men just det här att man vågar fråga. Och sen är det jätteviktigt det här att när man frågar så att man är beredd att ge tid för det här. Och säga att ja, men kan vi inte sätta oss ner och prata? För jag känner mig så orolig för dig.
Så kommer den dagen då Cecilia avslutar sitt liv. Det är den 30 oktober 2012.
Jag och min syster, vi skulle ha åkt på en kryssning tillsammans som jag hade bokat typ 2 veckor innan det. Och sen så på morgonen så skickade hon ett sms till mig och sa att hon var på mina syskonbarns skola och skulle prata med deras rektor. Sen så pratade vi på telefon vid ungefär 1:15. Då sa hon att vi hade kommit hem från skolan och så skulle hon äta sushi. Och så pratade vi om kryssningen som vi skulle åka på dagen efter då. Och då sa jag, men då kan vi ta en drink och vi kan dansa och så. Men då sa hon så här, men jag kommer nog inte orka vara vaken så länge. Och sen så är det många barn som åker för det var höstlov då. Men då sa jag, men barnen sover då så det är inte mycket barn. Så vi kan sitta där uppe och ta en drink och bara ha det bra. Men då sa han, jag vet inte riktigt. Men då sa jag, men det kommer bli jättebra Cecilia. Så, eller Ia som jag skulle kalla henne för. Och sen så la vi på luren. Timmarna gick. Och så åkte jag iväg till centrum för att köpa lite ett kort. Där jag skulle skriva att jag älskar henne så mycket. Och lite choklad som jag skulle ge henne då när vi skulle åka på kryssningen då, för hon skulle känna liksom, komma bort och koppla av barnen med sin bror då. Och sen så ville en kompis träffa mig ungefär vid 5-tiden och käka pizza.
Jag skulle då ut och käka middag med mina arbetskamrater och så jag tänkte att jag skulle ringa till henne och tala om att jag hade hittat en bil till dem som var mycket bättre när de hade ett bra pris. Det var grannen min som skulle sälja sin bil. Så när klockan var 4 på eftermiddagen så skulle jag ringa. Men jag bestämde mig för att inte ringa då för att det var så, jag var tvungen att snabba mig till tåget. Så att, jag tar det lite senare. När klockan var vid 6-tiden där när jag var ute och käkade, var hon kanske lite mer då, bortåt 7. Så ringer, sitter jag på restaurangen. Och så, jag har stängt av min telefon. Men helt plötsligt så kommer det en person från restaurangpersonalen och frågade och efter mig. För han hade då min syster i telefon. Och då så undrar jag, vad nu då? Ett telefon hit från min syster på den här restaurangen. Det liksom gick ju inte ihop då. Hon bara säger till mig, åk hem, skriker hon. Vad är det som har hänt, säger jag. Det är Cecilia, du måste åka hem. Jaha, men vad är det då för någonting? Jag säger inte vad det är. Åk hem. Du får veta när du kommer hem, men åk hem.
Och så gjorde vi det då när klockan var runt vid 5:30. så tittade jag på min telefon. Då hade min mamma försökt att ringa mig 2 gånger, men jag hade inte svarat. Och så ringde jag upp henne då, och då säger hon, ja men Cecilia tagit livet av sig. Och då bryter jag bara ihop totalt då, så springer jag ut från restaurangen och sätter mig mitt på golvet i Hallunda centrum. Massvis med människor runt omkring, jag bara sätter mig ner och jag skriker rakt ut och jag gråter och gråter. Och min kompis kommer ut och frågar, vad är det som har hänt Niklas, hur är det fatt och så. Och säger bara, hon är borta, nej, säger jag bara. Ja, och sen så kommer det en vakt som jobbar där i centrum som frågar mig, hur är det fatt? Och då säger jag bara att min syster är borta, hon är borta.
Så att jag satte mig i en taxi och åkte hem, och där när jag kommer hem då till oss, då kommer jag vara i SOS där med pojkarna då. De hade åkt hem med pojkarna. För att de hade frågat då Filip då, som då var 10 år gammal, vart de ville åka någonstans. Ja, vi måste åka. Vi åker hem till mormor och morfar i Tumba. Så då var de där då.
Och hennes man?
Han var hos polisen han. För att de gjorde ju en väldigt noggrann brottsplatsundersökning. Det är heder till polisen att de gör så noggrant. Alltså, så att det inte finns någon frågetecken då, senare. Då. Så att han satt ju i förhör då. Så att det var ju en väldigt dramatisk situation för 2 småpojkar, 10 år. Mamma åker iväg i ambulans, kommer aldrig hända mer. Pappa åker en polisbil åt andra hållet. Och så står 2 småpojkar, 3 och 10 år gamla tillsammans med SOS då, som var otroligt hjälpsamma. Men alltså, det var ett trauma som de måste ha upplevt. Alltså.
Mm.
Så att vi hoppas att inte framtiden får uppvisa hur stor effekt den där traumat har på deras liv. Men...
Det var på eftermiddagen. Cecilias man hade gått och hämtat barnen på fritids så att hon kunde vara hemma och vila.
Och det var ju då inte så bra. För att hon fick ett skov där, uppenbart då. För att man nämnde så att lillpojken, lilla Tim, som bara var 3 år gammal, han hade problem med sitt prat, sitt tal. Han var född för tidigt, 10 veckor, så han hade var lite sent utvecklad. Så hon hade köpt ett sånt här talpedagogiskt kit till honom och gått och hämtat det på posten. Och sen så ser vi då sen när vi kom hem till henne efteråt i huset när vi tillsammans med polisen då. Du kunde se de här papperna, hon hade öppnat dem och sen så låg de nedhasade på golvet. Så uppenbart liksom någon hade läst dem där, för henne blev det ytterligare ångestladdat att försöka läsa på hur hon skulle använda sig av det där talpedagogiska kittet då, för att nu var ju också hennes lilla son var ju också hade då enligt hennes vy fått någon form av skada på grund av de här, att de har född för tidigt då. För hon hade en väldigt jobbig förlossning då med honom då. Så att hon så det var ett ångestpåslag utav det där, stresspåslag, att hon kände att hon inte var, förmodligen kände sig inte tillräcklig som mamma. Och vi trodde att det var någon sån här stressfaktor som redan hade gått på då redan de här månaderna efter födseln. Och framförallt när hon började märka att han inte lite utvecklades som han skulle. Så lastade hon på sig det också då. För det är ofta det här att det är flera stressfaktorer som adderas. Och till slut så går man över en puckel där kortisolnivån aldrig går ner ordentligt.
Senare mot kvällen då sa min systerson till mig, Filip då, att för jag sa så här att, ja men vem ska jag prata med nu när inte min syster finns? Och då säger Filip, ja men du kan prata med mig. Och han var bara 10 år, så det var väldigt starkt gjort av honom tycker jag. Och det som jag varit så också förvånad över, det var hon och jag kunde prata i telefon bara kanske någon timme eller 2 timmar innan och prata om vi skulle åka på kryssningen. Och sen de tankarna bara försvann. Det är som man fortfarande har så svårt att smälta. Att vart fanns jag eller vart fanns hennes barn i den stunden då? Så, men då har jag förstått efteråt att hjärnan blir så pass sjuk. Så de tankarna de finns inte.
I nästa avsnitt.
ingen av oss människor är vaccinerade mot psykisk ohälsa.
För vi såg ingenting när vi umgicks med henne på den där semesterresan vi gjorde heller. Alltså det var synte något spår. Vi kunde inte tyda någonting att det var något illa.
Leif och Niklas berättar om hur de arbetat med sorgen efter Cecilias död och ger sina råd till andra i samma situation.
Särskilt i tuffa situationer, om det är något med jobbet som är jobbigt eller så. Särskilt då hade det verkligen, man hade verkligen velat ha henne där då.
Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Maila till kunskapsstudion@gmail.com.